En podcast från Aftonbladet.
Ja, men så här, ordningen som följer, tänker jag. Spurs, City, United, Fulham, Chelsea, West Ham, Leeds, Arsenal, Liverpool, Newcastle, Villa, Brentford. Och därefter så kör vi jonglering på de resterande matcherna. Låter det bra?
Jonglering lät kul. Vi kör på det.
Då hälsar vi välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Patrik Syket och jag sitter här med Makoto Asahara i studion och Frida Fagerlund på plats i London, precis som det brukar vara. Det är tisdag idag visserligen. Ja,
så det är inte precis som det brukar vara?
Nej, inte riktigt, men bra nära. Det gjorde att vi kunde vänta in ytterligare den sista matchen från förra omgången som vi spelades igår då mellan Sunderland och Burnley.
Ja, du checkade ut där i slutet av Deadline Day-sändningen och satt och kollade Sunderland-Burnley istället.
Ja, tydligen. Jag hade också en massa missade meddelanden från mobilproducent då min skärm tydligen blockerade bildutsnittet.
Det missar jag, det dramat. Ja. Jag satt och kollade Mallorca-Sevilla.
Dramat i natt.
Såg Neil Mopé göra mål.
Hur som helst, vi kommer konstatera i det här avsnittet, tror jag, att 2-0 är det svåraste som finns att leda med i fotboll. Det här är ju någonting som Liverpool har erfarit många gånger under säsongen. Faktiskt inte ett av lagen som ledde med 2-0 och började darra just den här helgen. Men det var många andra som gjorde, bland annat Manchester City. Och vi börjar på Tottenham Hotspur Stadium, Frida. Det var... Som man brukar säga, den gamla klyschen, a game of two halves.
Ja, det får man verkligen kalla det. För att så utspelade som Tottenham var i första halvleken, alltså Man City behövde ju knappt anstränga sig egentligen för att ta ledningen. Dels då få in 2-0 dessutom precis innan halvtid. Och där satt man ju och tänkte att det här kommer inte sluta bra. Thomas Frank kommer bli sparkad innan slutsignalen ljuder. Det var ju den sortens känslor man satt med, och det tror jag väldigt många Tottenham-supportrar också satt med, för att det var inte särskilt bra stämning. Det var ju väldigt platt från första början. Det var nästan lite grann som att man tänkte att åh nej, har vi hamnat i en sån här situation nu när Tottenham-supportrarna är rätt så nöjda med dem, men City vinner den här matchen så att Arsenal då eventuellt inte vinner titeln. Men sen märkte man ju att snabbt, alltså ju fler passningar som slogs bort, ju mer dominant som Man City blev, så märkte man ju att supportrarna kände att vad är det här? Alltså börja spela fotboll, lite grann så, för att det var nästan som män mot junior. Alltså den nivåskillnaden var det verkligen. Men sen i andra halvleken, ska jag säga att Cristiano Romero kom ju inte ens ut tillbaka i andra halvleken, så att Tottenham då, som redan har jättestora problem i defensiven, sett till att man saknar väldigt många spelare, där bland Mickey van de Ven, Pedro Porro, Jude Spence var också skadad. De går ner på en fyrbackslinje med Joao Palhinha, och tycker väl att det gör dem betydligt bättre, för de spelade med en fembackslinje i första halvleken och kom inte alls till sin rätt. Men det är som att när de ändrar spelsystem, de lyckas flytta upp spelare lite högre jämfört med i första halvleken, så helt plötsligt så händer någonting med dem. Och vi har sett det här rätt så många gånger för med Tottenham, att de har underpresterat i första halvleken och sen så kommer de ut efter halvtid och så sker det ändå en sorts effekt. Jag tyckte att Xavi Simon, som typ inte ens ville ta ett skott i första halvleken, helt plötsligt så höjde han sig också och han vågade mer och tog fler initiativ, och det märktes att han kämpade på ett sätt som vi ändå såg i första halvleken, men han hade betydligt mer slutprodukt i allting han gjorde. Och så dessutom då Dominic Solanke som är tillbaka, och det är väl fan för Thomas Franks del, för att den där skorpionen, när den vevades repris på Tottenham Stadium, det var länge sedan jag hörde ett sånt innerligt jubel. Det var varje gång de visar säkert 6 gånger, det gör de ju aldrig annars, men varenda gång så publiken var ju helt i extas. Så att det blev ju till slut en rätt så hyfsad dag för Tottenham, men jag har ingen aning om hur det kunde bli så med tanke på hur blek första halvleken var från deras sida.
Alltså det är ju en sanslös skorpion. Alltså, ja. Det är ett sanslöst mål han gör. Sen går det väl att diskutera det andra målet han gör, eller rättare sagt det första där. Han är väldigt mycket i ben på vägen.
Mm. Det är en rätt så konstig situation, tycker jag.
Ja. Ja, jätteunderlig. Svår.
Jag tycker inte att den är solklar på något sätt.
Det är alltså,
jag vet att City... Rodri var ju jättearg efteråt. Och,
det var han.
Jag vet inte vad det kommer bli för repercussions på det utspelet som han hade, att det, domarna var emot dem och att det, det ena och det andra. Men ja, det var en märklig situation mer än någonting annat. Och det kommer ju komma andra domslut i andra matcher som vi kommer prata om också, men det var ganska sura miner från City-spelarna efter, inte minst då från Rodri.
Ja, men de kastar ju bort matchen på att de har en ledning, de har full kontroll på det här och sen tappar de väldigt värdefulla poäng i det som ändå är en titelstrid. Såklart att det måste varit extremt frustrerat i City-lägret på så vis. På tal om frustration, på tal att du nämnde Cuti Romero i förbifarten där, Frida, ni noterade att han varit ute och instagrammat igen.
Jajamän.
han är inte jättenöjd med liksom bristen på värvningar och annat. Stackars unge Wilson där som de vann dragkampen om, det sket han i. Vi hade 11 pers tillgängliga och det är förkastligt och bedrövligt hur... Ja, det...
Alltså, man förstår ju verkligen vad han menar. Det är inte, jo, absolut. Det är inte så att...
Men om du har också så här 10 spelare skadade som kommer tillbaka. Ja. Det är ganska svårt att bara värva in folk då.
Det är ju inte... Ja. Det är inte,
det är ett problem också med Thomas Frank, för jag menar, det är inte som att den här matchen gör att man är övertygad om att han kommer sitta kvar särskilt länge. Och frågan är, hur pass involverad är han i eventuella nyförvärv? Jag menar, det vill man kanske inte att han ska vara, om det är så att det känns som att han inte kommer att sitta kvar speciellt länge. Men vi får se vad som sker, men jag tycker ju fortfarande att han hänger löst. Det är inte som att han har övertygat på något vis än så länge, trots då att de har gått väldigt bra i Champions League exempelvis.
Om vi tänker att Tottenham inte skulle vara i en bottenstrid, vissa menar ju på att de är involverade där och att varje poäng är livsviktig. Om vi tänker att de ändå har en marginal neråt, då är det ju kanske inte jättebra egentligen att de har tagit 2 poäng på de två matcherna. För då kanske de har blivit av med Frank mycket tidigare. Det är svårt att sparka honom när de vänder eller liksom hämtar upp och tar sig tillbaka till 2-2 mot City.
Mot City, ja. Ja.
Kunde inte bli värre egentligen. Frank sitter kvar, Arsenal ökar gapet. Ja. I toppen.
Och faktum är att det är bara en ytterligare poäng, och det blir bara en poäng innan dess mot Burnley också. Så att det blir liksom mellanmjölk av allt som sätter i ett läge där de inte riktigt behöver pull the trigger och kicka Frank, som vi nog alla, eller i alla fall vi som sitter här nog, kan se att det kanske är någonting de borde göra.
Känns så.
Sen absolut att man förespråkar att de ska ha en tydlig plan för att de ska ersätta honom. Och jag hoppas för Tottenhams del att de ändå jobbar på en sån i kulisserna.
Men det som är det viktigaste för dem här just nu, det är ju att de har gått så bra i Europa, att de är med och de ska spela en
jätteviktig faktor.
De ska spela kvartsfinal i åttondelsfinal i Champions League. Kvartsfinal, vad fan blir det?
Åttondelsfinal ska de spela, men det är ju typ över en månad bort.
Jo visst, men det är ju fokus. Hänga kvar i ligan, göra det så bra man bara kan i Europa, försöka liksom kraftsamla där man har någonting som kan ge... Ja, men hela projektet, hela arenan, alla supportrar, spelarna, allting, kraft och ork att fortsätta göra någonting av den här säsongen. Det är ju det allra viktigaste. Och där har ju Thomas Frank varit framgångsrik så här långt. Även om Spurs har haft ett hyfsat spelschema ändå i Champions League.
De har haft ganska lätt lottning.
Ja, de har haft en bra lottning, hade de absolut.
Sen tar ju inte det ifrån att de ändå gör det så pass bra.
Nej, de kommer fyra i ligafasen liksom. Det är väldigt bra. Det är många bra lag som är efter dem.
Det känns som att det är två parallella liv den här säsongen. Ja. Champions League och Premier League. Två helt olika turneringar sett till vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det är faktiskt rätt så anmärkningsvärt hur pass många engelska klubbar som har gått så starkt i just Champions League.
Det får de ha fria tyglar och våga spela fotboll. Det är det de gör i Champions League.
Ja, men det är lite så.
Jag brukar inte hålla med Anthony Gordon om mycket, det ska sägas. Men när han tog bladet från munnen där inför Champions League senast, så höll jag med varenda ord han sa, kan jag säga. Mm.
Nej, det ligger väldigt mycket i det. Men också så här, om det nu är fokus för den här säsongen för Tottenham, ska man då sparka tränaren som ändå har haft den här framgången i just Europa med vägvinnande spel och en...
Om de riskerar att åka ur, ja.
Jag menar, de kommer inte vinna Postecoglou efter att ha vunnit Europa League, så att jag tror inte att de drar sig för det.
Nej, nej, jag tror att han ryker efter säsongen i vilket fall som helst. Det tror jag. Men här, ska man sparka honom nu? Eller ska man liksom försöka göra någonting av det som ändå har fungerat den här säsongen, nämligen spelet i Europa med Thomas Frank, och sen fatta ett beslut? Alltså, beroende på vem man får, man kanske åker ut i åttondel och då är det liksom bara tack och hej. Jag tycker ändå att det är värt att ge honom möjligheten att, att fortsätta på den.
Men det beror ju på, alltså, har man en tränare som står redo och kan och vill ta över, då kan jag ändå förstå om man gör den förändringen redan nu. Men ja, för då bygger man ju ändå för nästa säsong.
Så är det ju.
Du har ju egentligen inte åstadkommit, såklart, återigen, fjärde plats i ligafasen, jättejättebra, men du har inte åstadkommit något på så vis. Alltså det är det de gör, och liksom bristen på stringent spelidé och tanke och liksom trupphanteringen, allt möjligt, är ju det som tyder på att Thomas Frank inte är rätt man för Tottenham. Och ur det här perspektivet så håller jag helt med Frida, att om du har en plan där, jag vet inte om den är John Heiting eller om den är något helt annat. Jag är en dåres envishet, säger jag. Jag vill ju se Ange säsong 3. Men
ja, det är, ja, det här är världens konst. Jag säger, nej, jag har gått och härjat om det här nu flera veckor.
Nu får du lugna ner dig. Alltså, ja. Iraiola däremot. Nu tror inte jag att Iraiola skulle lämna Bournemouth mitt under säsong. Men det är ju en sån tränare där jag känner att han hade passat perfekt i Tottenham. Jag fattar
Självfallet hade man hellre haft Iraiola. Men om du liksom leker med tanken att du inte har så många alternativ, och det kan ni nog backa band och titta. Jag var inte helt övertygad om att det var rätt att sparka Ange Postecoglou. De vann en titel.
Nu får du ju... jag vet inte vad jag ska säga.
Makotos heta text. Vi går vidare. Vi går till Manchester United. Där har man gjort en förändring och fått snurr på det. Det är ett helt annat lag som spelar nu. Men vet ni vad det svåraste är i fotboll?
Jag pratar inte om 2-0-ledningar.
Det är svårare som finns fotboll att leda med 2-0. För här höll du på att bli så där riktigt där på manchetten. Manchester United hade ju 2-0 och såg ganska trygga ut mot Fulham. Så kommer det där målet, och det är ju så mycket psykologi i fotboll, och så kommer det där målet, och vet man att 2-2 är liksom, det bara vilar som en blöt filt över försvarsspelet när man har släppt in det där första målet. Och så kommer det Kevin med ett jävla drömmål. En av minionerna i Fulham skruvar in den från hörnet på straffområdet. Men vem dyker upp då? Som gubben i lådan, Benjamin Šeško med en klassavslut. Och framförallt Bruno Fernandes ute på kanten, hans vändning där han bara gör sig fri från försvarsspelaren, vem det nu var.
Bassi.
Och Bassi var det, ja. Och Bassi är ju lite sån. Han är inte alltid klockren i de där situationerna.
Något begränsad försvarsspelare, Callum Bassi ändå. Ja.
Fulhams försvar var väl inte klockrent egentligen.
Så är det ju. Men 3-2, hybrisen bara växer på Old Trafford, Michael Carrick med livstidskontrakt när som helst. Det måste ju bli så nu.
Ja, det är ju den minst imponerande segern för Carrick sedan han tog över. Men det är ju samtidigt, alltså, tycker jag faktiskt, det var den största utmaningen på förhand. För att nu skulle vi få se Man United mot ett lag som... ja, men inte kanske vill hålla i bollen hela tiden, och man märkte också att Man United hade rätt så stora svårigheter i det här, när ska vi egentligen kliva upp och pressa, när ska vi falla ner, att de tvekade lite grann i de delarna av spelet. Men sen samtidigt så tror jag var uppe i Manchester igår och jobbade med ett crew där, ja, skulle säga 90% höll på Man United, och alla sa samma sak, att jag vinner hellre så här med 3-2 i sista sekunden, liksom Fergie time.
Det är det bästa som finns.
Och känner glädje igen för att gå till Old Trafford och få känna de euforiska känslorna, än att vinna säkert med 2-0. Så att jag kan förstå den aspekten också, att supportrarna har ju verkligen fått tillbaka glädje nu sedan Carrick kom in. Och det är ju också för att laget har gett dem de här stunderna. Och sen tycker jag det är rätt slående också, för att Benjamin Cesco gjorde någon intervju efter matchen där han pratade om skillnaderna mellan att spela under Carey kontra att spela under Amorim. Och det säger ganska mycket om hur illa det var ändå under Amorim när Cesco säger att ja, men vi är mycket bättre organiserade nu, vi tror mycket mer på det här. Det är väldigt tydligt att det var många spelare som inte var helt nöjda med att spela under Amorim, eller snarare att Cesco nämnde det också med att ja, vi var så öppna på mittfältet. Nu är de inte det längre, så att ja, Carrick har ju inbringat glädje igen till den här klubben. Det kan man ju konstatera.
Alltså, man blev så glad för Cheskos skull också. Att få göra det där målet på något sätt.
Han fick ju också all tid i världen att bara lägga upp bollen ja. Och få iväg den avslutet.
Oavsett hur det kom till, bara att han får göra det där viktiga målet på slutet när han har liksom kämpat en del av hösten och haft det ganska jobbigt på så vis med den stora prislappen hängande över sig. Det är ju en jättespännande anfallstalang, och jag tycker att det där kommer, hoppas i alla fall för United, att det kommer växa ut till någonting som de kommer ha väldigt mycket nytta av under många år framöver. Värt att notera också, kände jag från den här matchen, Casemiro 1+1. Han har ju också liksom levlat upp här under sista våren på sin stora retirement plan som han har där. Det hjälper ju också sen bara att Maino faktiskt, alltså sättet Amorim hanterade Maino nu med så här facit i hand, oförklarligt tycker jag på något sätt. Nu har han ju kommit tillbaka i värmen igen, och plötsligt känns det inte som att de har panikbehov av mittfältare här och nu längre, för att Maino är där.
Jag trodde aldrig jag skulle säga detta, men jag tror att de kommer sakna Casemiro när han lämnar i sommar. Jag tycker att han har blåst liv i sin egen karriär nu mot slutet, och tyckte framförallt att i den här matchen så var han väldigt viktig, för att även om Bruno Fernandes ligger bakom segermålet, och Bruno Fernandes är en fantastisk spelare och har ju varit Man Uniteds bästa spelare under en lång tid, tyckte ändå att det var Casemiro som stack ut här, att han tog väldigt mycket ansvar, och det har vi ju sett återigen, alltså sen Carey kom in särskilt, att han mår mycket bättre med att ha då Maino bredvid sig och spela i det här systemet, så att de bitarna har verkligen fallit på plats sen Carey kom in också.
Jag undrar vad Casemiro ska hitta på efter det.
Han drar väl... Jag tänkte säga att han skulle flytta tillbaka Saudi. Till Brasilien. Han kanske flyttar tillbaka till Spanien, vem vet.
Ja, alltså Real Madrid skulle inte må dåligt av att få tillbaka honom. Vad kan man säga?
Nej, men det...
Det kommer aldrig hända. Det finns inte på kartan. Men han hade inte mått dåligt av det.
Nej, det lär väl finnas ett Saudi-kontrakt där med bra avkastning att ägna sig åt. Ja. Nej, men det är ju en... måste säga att Matheus Cunhas mål jättefint, ja, Casemiro gjorde ju det första målet, Cunha jättebra den här matchen också, det är ju ett United som verkligen bränner av på alla cylindrar i många skeden, även i den här matchen, även om det var den tuffaste matchen. Man ska komma ihåg att Fulham är ett svårspelat lag, till skillnad från många av de andra, man ska säga, mindre klubbarna, så har Fulham haft väldigt ganska lite omsättning. Det här är ett lag som har spelat ihop rätt länge med en duktig tränare. De känner varandra, de vet vad de ska göra. Det är klart de inte har kvaliteten som Manchester United har, men de är samspelta på ett annat sätt. Och det gör att de alltid är svårspelade och kommer hitta fram, vet vad de ska göra i alla lägen. Så att jag håller med dig, Frida, att det här var ett annat slags test, och man räddade ju ut det till slut.
Vi tar de alltså Spurs och West Ham här framöver.
Ja, precis.
Det är väldigt bra läge vi har nu.
Det är nära att han får klippa sig.
Att vi får ta den smällen. Vi får ta den smällen när han får sin claim to fame där, när han har klippt sig. Och så kan vi mygga av hela den här historien för all framtid. Så jag hoppas bara att vi får slut på det här. Det har blivit för mycket fokus på en kille och hans väldigt långa hår.
Jag vill att Michael Carrick själv åker ner och rakar honom på skallen.
Jag bryr mig inte hur det sker. Jag vill bara mygga av hela den här grejen. Jag orkar inte längre.
Ska ju lägga till också att Man United spelar en match i veckan nu och kommer göra resten av säsongen. Det är också en väldigt stor fördel i den här jakten då på
verkligen
Champions League-platser.
Vi tar oss till Stamford Bridge, Chelsea, West Ham. Vet du vad det svåraste i fotboll är?
Sluta.
Det är att leda med 2-0. Fråga West Ham. För att det var precis vad man gjorde i halvtid. Chelsea var så fruktansvärt bedrövliga i den första halvleken. Det är nog det sämsta jag sett Chelsea den här säsongen. Gör några byten. Och sen är det som ett helt annat lag. Alltså precis som i matchen mellan Spurs och Manchester City. Det är ju två halvlekar med helt olika ansikten. Och West Ham var ju dominanta i första. Och det är alltså 2-0 är ju inte alls... Det är på inget sätt orättvist. Jared Bowen, fantastisk. Även om man har lite tur. Även om man har lite tur där. Eller ja, det är ju en målvaktstavla från Sanchez, får man ändå säga, alltså, vid första målet. Men West Ham är det klart bättre laget i första halvlek. Sen så gör han Rosinier typ tre byten och sånt där i halvtid. Och det ser ut som ett helt annat lag. Alltså Kukureya kommer in till exempel, är jättebra. Han blir också inblandad i en omskriven situation. Som
det är väl
till.
Den enda situationen vi ska prata om efter den här matchen, eller? Det finns många ingredienser i den.
Mm. Nej, men det är ju en mäktig vändning av Chelsea. Och Liam Rosinier har ju också, precis som Michael Carrick, kommit in i sin roll och satt ett positivt avtryck så här långt.
Ja, så det var ju framförallt Chelseas vänsterkant som var... fruktansvärd. Garnacho, jag vet inte hur många passningar. Varenda gång han fick bollen, så det var som att dels att han inte vågade utmana Wan-Bissaka, som var väldigt bra i första halvleken. Men också att varenda passning satt med fel adress. Det var bedrövlig bollbehandling. Så det var ju inte speciellt konstigt att det var både Garnacho och Hato som rök i halvtid, för att det gick ju inte. Man såg att Rosenio pratade ju med både Kukureya och João Pedro precis innan halvtid, så att de ägnade ju hela pausvilan åt att värma upp, och det kunde man ju förstå då att han kände att det behövde göras ett par förändringar på just den kanten. Det var Cole Palmer som flyttade ut där sen för att göra plats då för Pedro centralt. Och det blev mycket bättre. Men sen, å andra sidan, West Ham, jag vet, vi pratade om det förra veckan, att West Ham har ju fått ihop en bra offensiv nu, men det finns fortfarande väldigt, väldigt stora frågetecken defensivt. Och man kände ju direkt att när Chelsea började få in de här bollarna, då kände man att nej, det här kommer inte West Ham kunna hålla. Och Nuno väljer att göra ett defensivt byte där på slutet också, när han sätter in Kilman, som ju, om vi pratar värvningar, så måste ju Kilman vara en av de sämsta värvningarna de senaste åren, för att de har inte fått ut mycket av de pengarna som de betalade för honom. Och så kommer den här kvitteringen kommer, och sen så kommer ju segermålet till slut också, så att det är ju svårt att säga att Chelsea inte förtjänade på ett sätt, men sen samtidigt så West Ham, det var inte mycket självförtroende från deras sida där på slutet. Och sen så, jag menar, den situationen med, alltså, vad håller Toddy Boe på med? Han blir ju avstängd i tre matcher nu bara för att han tappar huvudet helt. Han såg ju galen ut. Jag fattar
inte. Nu kommer
han
behöva spela Max Kilman istället.
Nu är ju Disasi, när har han kommit in? Så att det är skönt det är för West Hams del att det finns någon mittback som förhoppningsvis kommer kunna stå upp rätt så hyfsat. Men nej, Toddy Boe, jag är fortfarande helt förundrad. Däremot var jag livrädd när jag såg Adama Traoré också, när han
vet du vem som också var livrädd?
Steg fram.
Alltså, man älskar ju den slow motion som delas överallt, alltså, som är från andra sidan, när man ser Kör Pedros ansiktsuttryck när han inser att, vad gjorde jag nu? Vad har jag nu ställt till med? Det är så mycket fafo över hela den sekvensen. För att Kukureya shithousar ju på Adama Traoré på ett effektivt sätt.
Han är så briljant, det där Kukureya.
Förutom att Adama Traoré då sen kastar Kukureya ur bild.
Det känns inte som att han rör honom, utan det är bara så mycket
hovar honom.
Ja, han bara, alltså det ser ut som att han kastar iväg liksom ett gosedjur eller något sånt där. Alltså någonting som väger väldigt mycket mindre. Och det gör han väger ju mindre än vad Adama Traoré gör. João Pedro tappar skallen i en halv sekund, hoppar på Adama Traoré bakifrån. Men det är liksom, du vet, så när man hoppar på en storebror eller någonting och inser att jävlar, så där skulle jag inte gjort. För alltså, dels ursinnet i Adama Traorés ögon när han vänder sig om då. Han ser ut som en björn. Han står liksom med den där överkroppen som man har och börjar stega mot João Pedro, och då liksom livet rinner ju ur honom på den där följande sekunden som
otroligt.
Och sen ballade
men,
jag fattar
fortfarande inte varför Todibo får sån härdsmälta.
Nej, varför han blev så fruktansvärt arg.
Det är så många olika ingredienser.
Det är, väl, det är ju frustration över att man har tappat en 2-0-ledning till att man håller på att förlora med 3-2.
Todibo frustrerar för att Max Kilman hade kommit in.
Ska jag tyckte väl... för övrigt Todibo var ganska bra i den här matchen, men gillar honom liksom, men det här var ju inte smart.
Det ska väl sägas också här att nu för tiden, efter att Paco Gemes har kommit in i West Ham's tränstav, ser jag det här som Paco Gemes lag snarare än Nuno Espirito Santos lag, och Paco Gemes var aldrig känd för någon defensiv heller. Nej. I sitt kära Rayo, så att det förvånar ju inte att de läcker som ett såll bakåt. Men ja, det avtagit då, Paco Gemes-effekten. Det höll några matcher.
Paco Gemes, han är väl känd för att han var det första, de var det första laget på typ så 8 år eller någonting att vinna bollinnehavet mot Barcelona i en La Liga-match. Och han var otroligt stolt över laget efteråt. Det var ju bara det att de förlorade matchen med 4-0.
Jag undrar, var det Paco Gemes som var tränare i Rayo när de släppte in 10 mot Real Madrid?
Ja, det båda gått för West Ham då.
Nej, men det piggar otroligt mycket upp, för det är liksom La Liga-profil man inte har tänkt på väldigt länge. Men också väldigt fin person också ändå, utifrån hur han agerade i Rayo, liksom samhällsfrågor och allt möjligt, ska sägas.
Nu har ju West Ham Burnley här i nästa omgång. Så att det är ju bara att vinna den matchen. Det finns ju inget annat om de nu ska ha någon chans att hänga kvar.
Nej, det blir inte 3 poäng där, så tror jag att West Ham ryker.
Och hoppas att Burnley bygger på dem, var det 0,06xg de drog ihop här under gårdagskvällen. Det var...
Ja. Burnley är inte speciellt bra heller.
Inte jättebra på fotboll just nu.
Nej. Om man inte möter Spurs eller Liverpool då, såklart.
Ja, så är det.
Nej, Burnley inte speciellt heta för stunden. Det är däremot Arsenal som åker till Leeds. Första halvlek var ingen rolig att titta på, du Frida. Nej, det var ingen rolig match överhuvudtaget, men man vinner med 4-0 liksom, och man maler ner Leeds till slut i den här matchen. Men jag satt och filade på en rant om Premier League och underhållningsvärde under den här första halvtimmen.
Det jag gör varje vecka här.
Under den här första halvtimmen i den här matchen, för att det var inte, det blixtrade inte om det. Men det är ju det här som Arsenal är. De ser ju till att vinna alla de här marginalerna, alla de här procenterna som finns på planen. Har man på sin sida, och det gör att man vinner fotbollsmatcher, och nu lägger man ännu mer dagsljus mellan sig och de jagande lagen där i toppen, och jag ser ingenting som kan stoppa Arsenal härifrån.
Nej, Daniel Farke pratade ju inför den här matchen om att om man ska lyckas stoppa Arsenal så måste man börja med att inte ge för bort många hörnor. Och det gör ju inte Leeds i den här matchen, utan de ger ju Arsenal alldeles för många möjligheter att kunna få in de där hörnorna. Och jag menar, Madouekes, jag vill ju kalla det Madouekes mål, för jag tycker ju att det är rätt synd att han han kanske fick målet till slut. Alltså det var, jag har sett lite olika, att det har stått Darlow.
Jag tror han fick målet i slutändan.
Han fick det. Ja, men jag tycker det är helt rätt ändå, för att det var en himla skruv på den där hörnan.
Calvert-Lewin ska ha det.
Bollen är ju på väg in i mål. Alltså, det är väl det som då tyder på att om försvarare och målvakt inte hade rört den, så hade den gått in i mål. Och då ska det ju vara Madouekes mål.
Man är också fascinerad. Vi pratade om Garnacho här, som ju kom in till Leeds, som ju sålde Madueke i somras. Eller till Leeds, men till Chelsea.
Vart hamnar du nu, tänkte jag.
Det är ju också en märklig försäljning. Alltså, jag tycker Madueke är fantastiskt bra.
Är Madueke en märklig försäljning för Chelsea?
Alltså, jag vet ju hur strategin är att sälja sina talanger.
De har 100 yttrar. Han, helt ärligt, rosade inte marknaden i Chelsea. De får det budet de får från Arsenal. Jag tyckte nog att det var en ganska vettig försäljning för deras del.
Han var ju rätt så ojämn i Chelsea. Och jag tror att här i Arsenal så har han en så himla tydlig roll. Och det ska ju sägas också att det var Bukayo Saka som var med i startelvan från början. Han skadade sig under uppvärmningen och så fick Madueke komma in. Och han är ju, det är ju, alltså sen han kom in till truppen då, sedan de värvade honom, så har man ju aldrig riktigt känt att det är fullständig katastrof de gångerna som Saka blir skadad, för att man vet om att Madueke finns där som en klockren backup. Och det visar han ju i den här matchen också, att han han ligger bakom väldigt mycket. Han kan leverera de här hörnorna som Saka också kan leverera. Så att jag tycker väl snarare att hans roll i Arsenal är alldeles perfekt för honom. Även om det då innebär att han får sitta på bänken när Saka är hel och kan spela.
Är han på något sätt Arsenals svar på Rooney Bardghji då? För lite dyrare lösning på en backup till högeryttern som är jättebra som Barcelona har då.
Tycker väl att Madueke och Saka kanske ändå är jämnare.
Jag var väldigt hård nu, men jag håller helt med. Alltså, Madueke har ju skött sig exemplariskt hittills. Han har gjort precis det som de ville att han skulle göra, och i den här matchen så är han ju högst utlagsgivande. Sen absolut, det är, så här, det är väldigt svårt att ifrågasätta, såga, alltså, när de vinner fotbollsmatcher. Vi har sagt hela tiden, Arsenals krav ska vara att vinna, och det är de på väg att göra utifrån när de spelar. Sen kan jag inte hjälpa att tycka att det är ganska trist att det är det här som visar sig vara lösningen, att liksom förlita sig på det. Det är helt rätt bevisligen, de vinner matcher, de är Europas starkaste lag just nu. Men det är verkligen inte kul att titta på när de bara ska liksom buffla ihop sig på hörner, slå in bollen och sen så här. Det är så många sådana mål vi har sett Arsenal göra när de bara plockar pin och pinboll framför målvakten in i ett välbefolkat straffområde och sen går bollen i mål. Det är inte underhållande. Men jag vet inte om man ska kräva det av dem heller.
Nej, det tycker jag inte. Nej. Det är inte det. Det är upp till andra att göra någonting åt det. Alltså,
så är det.
De är ju där för att vinna fotbollsmatcher.
Ja, och det gör
jag kan
de.
Säga att om de tråkar sig till 0-1 i resten av matcherna för resten av all tid, om de vinner titlar, så tror jag Arsenal-supporterna är,
de skiter fullkomligt
i, supernöjda med det. Det hade jag varit som supporter.
Jag hade ju någon redogörelse i Deadline Day-sändningen igår. Jag kan bara nämna lite här också, just det här med att jag tycker att det är en aspekt som många glömmer bort, och det är ju att då för 3 år sedan när Arsenal började kunna konkurrera med Man City, som då var den främsta dominanten, då var ju Arsenal ett väldigt spelförande, spelglatt gäng. Alltså vi satt och sa att Arsenal är det spelmässigt bästa laget i Premier League. Men då var det ju Pep Guardiola som började mixtra och kände att han måste utveckla sin filosofi och började spela med 4 mittbackar i backlinjen. Det var ju han som gjorde det. Och vi vet att Pep Guardiola influerar andra tränare väldigt, väldigt mycket. Det är han som har styrt under många år i Premier League vad som är trendigt och vad som inte är det. Och det är uppenbarligen så att Mikel Arteta såg detta och insåg att vi måste bli mer fysiska för att vi ska kunna utmana Man City och ta den där titeln till slut. Och det är precis det de har gjort, på bekostnad då ibland av det kreativa. Men som jag sa igår också, att jag tror man glömmer bort att en sån som Martin Ødegaard exempelvis, han var ju en stor bidragande faktor till att Arsenal spelade så pass bra fotboll för ett par år sedan. Han har inte riktigt legat på den nivån, tyvärr, den här säsongen, och hade ju svårigheter i våras också. Har väl egentligen haft svårigheter i över ett år sedan han kom tillbaka för sin skada. Jag bara menar att jag tycker att det är så lätt att bara säga att Arsenal är det tråkigaste laget som kommer vinna Premier League någonsin, när det här är ett lag som har kommit 2-3 år i rad och bara vill göra precis allt för att vinna. Och sen kanske i sommar så kan man sätta sig ner och prata om hur ska vi ta det här projektet till nästa nivå, om det nu är så att de har vunnit Premier League. Jag tror bara man måste över den där tröskeln först. Man måste vinna den där titeln. Jag tycker det är jätteviktigt också för Arsenal att se till att ta sig långt i övriga cuper. Jag tycker inte bara man ska ha fokus på Premier League, för här gäller det att instilla en vinnarkultur som tyvärr inte har funnits i Arsenal. För så är det, får vi vara krassa och säga. De har inte vunnit ligan på 24 år. De har inte vunnit speciellt mycket. Alltså, Mikel Arteta har en titel sedan han kom till klubben. De måste bara se till att bli ett vinnande gäng, precis som Man City har blivit. Jag tror att det kommer avgöra vart det här Arsenal kommer ta sig härnäst. För att det kan ju bli så då att det till och med är Mikel Arteta som börjar bli trendsättaren. Om vi tänker oss att Pep Guardiola lämnar också. Jag tycker bara man ska ha med sig det i åtanke.
Mm. Nej, men absolut. Jag håller helt och hållet med. Vi
Jag tror det är mål kan man väl nämna också.
Jo, ett riktigt strikermål, ett fint mål.
Han leder den interna skytteligan, det är väldigt lätt att glömma när man ser rubriker och annat ofta.
Nej, jag tycker att han har gjort en del
han har gjort,
mål.
Han har gjort
det. Det är han och självmål, fast nu fick ju inte Dahle målet, så att det, självmålen har
glädjebesked för Viktor Gyökeres.
Vi tar oss till Anfield då. Ett sånt där, det som har blivit lite av ett hatmöte
mellan Anthony Gordon mot Liverpool.
Ja, Anthony Gordon mot Liverpool och Newcastle mot Liverpool. Alltså det, känslorna är ju mer åt det ena hållet än från det andra. Det är Newcastle som fortfarande är arga och det sjöngs från borta supportrar om Isaks brutna ben och så vidare. Man kan förstå att det är bittert. Och Anthony Gordon kanske inte ska spela just så här matcherna, för att senast så tog han en vansinnig utvisning på Van Dijk. Han höll på att göra detsamma mot Alisson i den här, och han kunde kanske varit, han kanske borde varit utvisad. Han hade ju en knuff som kunde gett gult kort innan och sen så, ja. Han
det
var
värsta.
Övertänd.
Det värsta var att den engelska kommentatorn, alltså i den situationen när han bara liksom manglar ner Alisson, säger att nej, men Gordon, han måste gå för bollen där. Bollen var ju, det var ju mil ifrån.
Bollen var en
vansinnig tackling. Ja. Jag fattar inte om man kunde bortförklara det. Det var ju, nej.
Ja, men det som nästan gjorde mig arg när jag såg det var så här. Alltså där när han går in och gör det där mot din målvakt. Nu kommer jag låta som någon sorts hockeysupporter.
Kommer låta som Roy Keane.
Ja, men alltså, vad gör resten av laget? Alltså, det är en vanlig tackling, så det gick för Alisson. Van Dijk ska ju vara inne där och liksom, jag säger inte att han ska puckla på Anthony Gordon, men de måste ju markera på ett eller annat sätt och visa också då, har du sett vad han gjorde precis? De måste visa att det här är inte okej. Okay. För det här var det liksom att de bara lät flyta förbi och så bara, ja, liksom, alltså jag tyckte det var en fruktansvärt tacklig.
Sen gör ju Anthony Gordon mål och Newcastle är ju det klart bättre laget den första halvtimmen. Det är ju alltså Liverpool som bara, igen, som vi har sett så många gånger den här säsongen, kommer ut tidigt i matcherna och blir liksom, ja, men ser sömniga och liksom ofokuserade ut, och det är klart, det är ju ett ganska svagt försvarsspel av Kerkers vid målet också. Han får ju aldrig släppa det skottet mellan benen på det sättet när liksom, han är där på plats, han är i rätt position och så vidare. Men sen är det som någonting händer. Florian Wirtz får tag på bollen och Florian Wirtz har ju liksom växlat upp och den här vintern vuxit ut till Liverpools bästa fotbollsspelare. Det bara är så. Han tar bollen in på ytor som ingen annan spelare i det här laget kan göra. Han bara promenerar rätt in i ett straffområde fullt med spelare. Det är en egenskap som väldigt få har. Och så hittar han Hugo Ekitike som är rätt bra på att tåa bollen i mål. Och sen så har man fått igång det här laget och Det är som att en polett trillar ner där vid det första målet när Florian Wirtz, jaha, just det, vi kan göra så här, jag kan göra så, här finns ju ytor om vi bara spelar bollen lite, höjer tempot lite, så kommer vi nog hitta någonting. Och från därifrån så är ju Liverpool helt överlägset och vinner till slut med 4-1 och fina scener på slutet när Konaté, som ju egentligen inte skulle spela den här matchen, men själv insåg vilka försvarsproblem det var i truppen, hade hört av sig till Arne Slott och säga, jag är med, jag spelar på lördag, jag kommer. Så han kom ju direkt från sin familj då i Frankrike där han har varit och tagit hand om dem efter att hans far gick bort där nu för en vecka sedan. Och få göra det här målet, och det är ju, det blir ju som vad ska man säga, det var som att hela laget på något sätt hade andats ut innan, och så kunde man få ge Ibrahima Konaté den här, och Alisson som ju såklart lagets andlig ledare som han ju är sprang 90 meter över planen för att vara med och klappa om Konaté.
Jag trodde han bara var pastor för brasilianer.
Jo, men det är han ju. Han är ju pastor för alla brassar, men han är ju också
andliga ledaren.
Den andliga ledaren för det här gänget, så är det ju.
Ja. Jag ska inte bli för spirituell, men Konaté, han hade ju ett läge precis innan också, han faktiskt gör mål, som det var nära att det blev mål på. Och sen så det här målet då, som han faktiskt får in, det är ju väldigt... det är mycket som går med honom i det fallet. Mm. Men det var nästan som man kände att det är högre makter som hjälper den där bollen in över mållinjen. Det var väldigt vackert att se, verkligen. Det var, det blev väldigt emotionellt och det är helt enkelt fint att se också Anfield leva upp lite, för att det har inte alltid varit roligt på den där arenan den här säsongen.
Nej, det har varit väldigt negativt och det är ju ganska sällan som det är negativt mot det egna laget på just Anfield. Det kan ju vara lite trött och lite tyst emellanåt, men just den här negativa stämningen mot den egna verksamheten, det var väldigt länge sedan som jag upplevde den. Eller upplevde den, jag har inte varit där och känt den här säsongen, men man har ju hört den och man har förstått att det var så.
Ja. På det.
Men det, känslan av den här timmen som var från det att Hugo Ekitike gjorde målet, Salah kom in, spelade fram till Florian Wirtz, hans avslut är ju också fenomenalt. Men Hugo Ekitikes andra mål framförallt, när han springer runt, rundar backen och sån här tåfjutten i bortre stolpen.
Det är otroligt snyggt.
Ja, det är ju Fernando Torres. Det här är ju exakt vad Fernando Torres brukade. Och jag tror att det här han var blonderade håret. Han har blonderat håret. Han är Fernando Torres reincarnated just nu. Och mer inspiration än så behöver man ju inte.
Även Patrik Syk har fått något religiöst i blicken, ja, känslan, och inte bara Frida som såg Konatesmål.
Nej, men det är ju uppenbart så att den här duon... Florian Wirtz och Hugo Konaté, eller Hugo Ekitike. Jag kan inte läsa mina manus. Att de har hittat varandra och att det är två stycken unga spelare med enormt mycket kvalitet som man kan bygga ett lag runt.
Och tänk vad festligt om vi hade haft en frisk Alexander Isak som hade fått bolla ihop med de här nu också. Det är oroväckande. Ja. Det är ju det.
Man vet ju inte riktigt hur Alexander Isak ska in i den här mixen, för att det går ju inte att peta Hugo Ekitike just nu. Det är omöjligt.
Lån till Al Hilal i sommar.
Vi får se. Aston Villa har börjat tappa lite mark där i titeljakten. Jag vet inte vad de själva ansåg sig vara inne på någon titeljakt, men det är ju de här Champions League-platserna som man ska säkra. Brentford på hemmaplan. Brentford med 10 man bara efter att Chad drog på sin utvisning.
Det var ganska såklart, tyckte jag.
Ja, det var ju en sån där
eftersläng. Cash lite också, va?
Jo, absolut.
Jo, men han stämplar också cash i skrevet. Så att det, jag tycker ändå att det,
nej,
det är svårt att argumentera.
Var det inte buskorgen? Ja,
eller magtrakten, lågt.
Men så här, in these times of VAR så blir du utvisad om du gör så.
Jag tycker, men det inte var ju inte ens VAR. Domaren tog väl rött kort direkt, va?
Ja, det kanske gjorde. Men det hade i vilket fall som helst blivit rött kort.
I vilket fall som helst tyckte jag att det var rött kort.
Ja.
Då kan vi säga. Hjärnsläpp.
Men det hjälpte ju inte Aston Villa. För de lyckades inte få in, ja, de fick ju in bollen en gång. Och där har vi ett domslut som har stötts och blötts, Frida. Bollen var ju över sidlinjen. Men hur långt bak i tiden ska vi egentligen gå från att målet görs till att man hittar en regelöverträdelse värdig att döma bort målet för? Många Villa-supportrar som är uppretade av det här.
Ja, och jag kan förstå det när det går så pass lång tid. Alltså jag hade också varit vansinnig om jag hade hållit på ett lag och sen så hade ett mål blivit bortom på det här sättet. Men vad jag ändå tycker att man måste ta i beaktning, det är ju att Brentford hinner inte tillbaka med sina spelare på grund av att, ja, Villa då kan kontra på det här viset eller spela upp bollen direkt. Jag tycker helt enkelt att med tanke på att Brentford inte hinner samla sig, så har ju den situationen en direkt påverkan på att Tammy Abraham kan göra det här målet. Just därför så tycker jag ändå att det med facit i hand faktiskt är rätt att de har bort det. Och jag kan tänka mig att det är många Villa-supportrar nu som blir vansinniga på att höra mig säga det här. Men jag gillar ju inte... Jag gillar egentligen inte att det blir bortdömt, om man säger så. Jag tycker inte om heller att det tar så himla lång tid för VAR att ens komma fram till det här beslutet. Men jag kan ändå ha förståelse för varför det döms bort.
Mm. Ja, jag håller med. Alltså, det är ju så här vi... vi bedömer fotboll just nu. Vi går tillbaks. Det är viktigare att rätt ska vara rätt än att det ska finnas liksom ett flyt och att allting ska...
Och grundproblemet är att rätt ska vara rätt inte alltid är så pass glasklart.
Nej, precis.
Som i det här fallet.
Men här är ju bollen över linjen. Och ska rätt vara rätt så ska det inte vara något mål. Och jag håller med om att det är i samma sekvens. Alltså sekvensen
ja, och då
går.
Då blir det ju rätt.
Så jag tycker också att det var rätt bortom. Men det var ju tufft för Tammy Abraham som kommit in nu på lån.
De behövde de där lånen. Douglas Lewis rakt in i startelvan och spelade 90 också. Fascinerande tycker jag att han var så långt ner i hierarkin i Forest och sen går tillbaka i Birmingham, då var rakt in i elvan. Nu har de en massa skador också, absolut. Men
så är det.
Likväl. Ja,
ganska diger skadelista på Aston Villa.
Det ser väl bra ändå Douglas Lewis, om man vill säga.
Vi kan ju kasta in här en fråga från Postbanken. Ja.
Alltså signaturen Postbanken.
Ja. Som skrev McGinn, Tielemans, Watkins, Kamara. Villas skadelista är diger och det handlar om nyckelspelare som i några fall blir borta uppåt ett par månader. Lyckas de hålla sig kvar topp 5?
Oh, ja, alltså det är tufft. Det är tufft att få dem avbräckan, absolut. Och jag har väl hela tiden trott att de ändå kommer ta tredjeplatsen just för att övriga lag är ganska så ojämna. Och ja, Villa har ändå haft ett försprång där. Men med tanke på hur Man United ser ut just nu och att de som sagt bara spelar en match i veckan, så tror jag att de kan bli rätt så farliga här under våren. Så att det är mycket möjligt att det råder en viss typ av nervositet i Villa just nu med tanke på just det. Men ja, de får väl bara förlita sig på också att de ändå har en bra trupp överlag. Jag tycker ändå att de har värvat rätt så bra här under fönstret, att de har fått in då spelare som känner klubben väldigt väl, och Tammy Abraham som går rakt in i startelvan. Jag tycker ändå att han gör en rätt så bra match. Han har ju ett par lägen. Sen så tycker jag inte man får glömma heller att Brentford gör en jätteinsats med en man mindre, och faktumet att Dango och Tara lyckas få in det där målet också precis innan halvtid, de ångar på.
Hyfsat mål från Ouattara, får man säga. Den satt som en strut. Verkligen. Nej, men sen är det ju det här att Villa med den här skadelistan också ska bolla Europa. Och ha förväntningar på sig att göra någonting bra utav det man har lagt grund för. Man har Unai Emery som är en skicklig kupptränare. Det vet vi ju från hans långa CV.
Han har vunnit den här turneringen förut, Unai Emery, Europa.
Han har ju det. Och jag menar, Aston Villa precis, ja, men lite grann som Arsenal, fast kanske ett hack ner, så behöver ju Aston Villa, med det man har gjort, stora investeringar, man har det här laget, man har den här tränaren, kanske vinna någonting nu då. För att,
inte riktigt samma stress, inte riktigt moment samma stress, för dem, men som det är för Arsenal.
Men
kanske
att vinna Europa League den här säsongen, det, alla vet ju att det är möjligt.
Jag får sparken som tränare ändå.
det kan man.
Nej, vi ska inte på skönt.
Beror lite på hur man vinner det också.
Vi
kan ta oss till Crystal Palace. Det är ju Nottingham Forest, Crystal Palace. 1-1 blev det till slut. Palace som ju har en riktigt tuff period. De har haft ett tufft januari. Man har tappat Gehi. Man har haft...
Behållt Mateta.
Man har inte tappat Mateta, men Mateta är ju skadad. Och uppenbarligen så pass skadad att Milan inte vill värva honom. Man undrar hur det faktiskt står till med det.
Han ska vara borta i 3-4 månader och ska opereras. Så att, det tyder ju på att Milan hittade någonting som kanske Palace borde ha hittat tidigare.
Palace hittade, men
försökte sälja grisen i säcken till Milan.
Men hoppade det skulle bli någon annans problem.
Ja, med tanke på hur de hanterade hela Dwight McNeil-soppan här i natt, så litar man inte fullt ut på att de spelar med helt rent mjöl i påsen alltid.
Nej, jag tror att det är man mår inte bra i Crystal Palace just nu. Och det har varit... Alltså det har ju pågått under den här säsongen, under sommaren, när man tappade Esse, man höll på att tappa Gehi, uppenbarligen så gjorde man Glasner på ännu sämre humör i den processen, Glasner som ju har varit på väg ut. Det känns som ett sjunkande skepp där, Frida. Nu får man med sig en poäng då från Nottingham Forest, men det är det är inte så många poäng man har att spela på. Jag är inte, alltså, de kommer dra sig in i den här nedflyttningsstriden, tror jag, Crystal Palace.
Ja, och så med tanke på att Nico Williams står på sig ett rött kort, så tror jag att Nottingham Forest är väldigt nöjda med en poäng också, och sättet de försvarar sig på i andra halvleken. Så att, ja, jag tror definitivt att Crystal Palace känner mer att det var en chans som gick förlorad här, att kunna ta med sig, eller få med sig, 3 poäng tillbaka till London. Ja, det ska bli intressant att se hur, ja, men dels hur anfallen kommer att formeras här framöver. Men det är ju helt klart så att det är mycket som har hänt de senaste veckorna. Det kan inte vara kul heller när tränaren går ut som han gör. Alltså, det måste ändå skapa en viss oro i truppen att tränaren inte är speciellt nöjd med sin tillvaro. Man har tappat Mark Gay, och det var kanske väntat med tanke på att hans kontrakt skulle gå ut i sommar. Så att skulle klubben få in några pengar för honom, så var det ju nu eller aldrig. Men ja, det är inte alls samma sorts stabilitet och good vibe som det var bara för 6 månader sedan egentligen. Det är ju otroligt vad mycket det kan hända på så kort tid.
De tog Guay-pengarna, dubblade dem, och sen så köpte de Jürgen Strand Larsen.
Ja, alltså att man gör Jürgen Strand Larsen till klubbens dyraste värvning någonsin, det är inte bra management i mina ögon. Och alltså, det är väldigt mycket memes just nu, och man har gått från SM Mateta, Olise till McNeil.
Ja, det vart ju inte McNeil.
Strand Larsen. Det vart ju inte McNeil till slut.
Sarr då?
Ja, Sarr är ju visserligen bra. Men ja, alltså, det är också så här, Strand Larsen är en helt annan typ av fotbollsspelare i mina ögon.
Sen tycker jag att han är en bra fotbollsspelare. Han är en bra forward. Sen Brennan Johnson, en halv miljard forward. Men
Brennan Johnson har jag inte speciellt höga förväntningar på, om jag ska vara riktigt ärlig. Nej. Så att, det här är ett lag som kommer få kämpa den här säsongen. Adam Whartons prestationer har ju också gått ner betänkligt under vintern, och det är klart, han är en ung spelare. Han har också huvudet någon annanstans, min känsla. Han är färdig med det här projektet. Han kommer gå vidare, han kommer gå till en stor klubb i sommar, och det kommer vara en helt annan spelare då, men
han var framförallt avstängd i helgen.
Han var avstängd i helgen, ja, men om man tittar på den senaste tiden så så det är mycket som inte fungerar. Helt enkelt. Det var inte mycket snack om det röda kortet, va?
Han gjorde
han gjorde Luis Suarez.
Ja.
En ganska bra räddning.
Absolut. Bara fel position på honom.
Ja. Han måste dra på sig målvaktshandskarna.
Den lilla detaljen.
Alltså, jag är ju emot de flesta hans straffarna som blir. Just den här, den ställer jag mig bakom. Det gör jag. Vi kan väl ta oss till Everton. Jag var ju faktiskt i tron här när jag gick in att Dwight McNeil blev av. De sjabblade bort det, alltså.
Ja, men du har missat det här.
Ja, jag har missat det.
De drog sig ur i sista sekund.
Det är ju jättedramatiskt ju.
Ja. Herregud.
De drog sig ur i sista sekund. Väldigt, vad ska man säga, känslosamt och öppet meddelande där från Dwight McNeils flickvän här, va? Som talade ut på Instagram här och om hela den här liksom cyniska branschen egentligen. De var ju helt inställda på att de ska starta ett nytt liv nu i London, åka dit, han var taggad för flytten. Och sista sekund så liksom med deal sheets och allt, så bara nej, Palace vill ändra villkoren, drar sig ur.
Ja, jag fattar ju inte riktigt, för att den direkta anledningen ska ju ha varit att Mateta till Milan inte blev av.
Exakt.
Men det var ju ganska tidigt på dagen. Jag tycker att det är rätt så hårt mot Dwight McNeil att de väntar så länge. Och sen så också att de inte hör av sig. Att det är ingen som meddelar honom, om man nu ska tro hans flickväns ord. Att det är ingen som säger till honom att varför det inte blev av, utan han förväntas bara åka till Evertons träningsanläggning idag och fortsätta som ingenting. Det är, ja, det är en konstig bransch.
Jättekonstigt.
Ja, det är det verkligen. Everton som kryssade mot Brighton efter sent mål av Beto. Och
han blev också kvar. Han blev också Juventus-rykten.
Ja. Och var det David Moyes som inte fick fira efteråt, eller vad var han sa?
Ja, alltså, jag kan ändå hålla med honom. Vi har ju sett andra tränare åka på den tidigare, Enzo Maresca under säsongen, som också firade för mycket. när Chelsea drog in ett mål sent i matchen. Och jag kan ändå hålla med Moyes om att ska man inte få kunna fira ett sånt mål. Och plus också att han firar på ett sånt gulligt sätt, att han skuttar ju fram så där. Han är ju ganska, han är ju en äldre man ju, så han får ju tänka lite mer på sina lemmar och så där. Men alltså att han skuttar fram lite där och var ju jätteglad naturligtvis när han fick in kvitteringen, och sen var rasande när han pratade om att nog borde man väl få fira. Och jag kan ju hålla med om att jag tycker väl också att man borde få göra det.
Mm. Ja, absolut. Han sa det. Om jag hade varit lite mer rörlig så hade jag kanske gjort en knee slide.
Ja, du vet, det är bra att han inte gjorde det.
då tror jag att de där knäna hade
ritat. Båren hade fått tas fram. Men Everton, på tal om det här att vara usel i första halvleken, Everton var ju verkligen usla i första. Det var de ju mot Leeds också på hemmaplan, måndagsmatchen förra veckan. Men sen höjde de sig ju i andra halvleken, så ja, flyttade upp spelare bättre, spelade lite rakare, så att fick det slut innan den här kvitteringen. Men Brighton måste ju känna återigen att det är väldigt lite som går deras väg. De får ju inte riktigt med sig resultaten. Jag tycker väl att den direkta anledningen, och det här har vi ju nämnt under hela säsongen egentligen, är ju att de offensiva spelarna inte bidrar med tillräckligt många mål. Alltså så enkelt är det ju. Alltså Mittoma har ju något läge där. Det är nära, på uppsidan så levererar Pascal Gross åtminstone.
Ja, just det.
Det är ingen fara på taket för Brighton på så vis. Men ja, man hade väl kunnat begära lite mer från anfallarna ändå.
Han är Brightons största genom tiderna, va? Pascal Gross.
Ja, han är... Det är nära nu.
han kom med comebacken också. Ja, jag skulle säga att det är nog svårt hoppad.
Lewis Dunk kan väl
göra sig... Glenn Murray är väl också.
Ja, men har inte Lewis Dunk varit i Brighton hela sin karriär?
Jo, jag skulle säga att Lewis Dunk är den främsta.
Han är väl en sån här helt sjuk, han har gjort liksom 12-13 säsonger eller någonting.
Men Pascal Gross höjd också. Alltså i och för sig Lewis Dunks höjd när han var som bäst var ju också jättehög, det ska inte sägas något annat.
Men... Jag tycker fortfarande Lewis Dunk är bra, men...
Ja, det är absolut.
Tycker det var helt fantastiskt när Brighton publicerade en sån här compilation of, alltså när Lewis Dunk, han har ju tendens, han bröstar ju ofta ner bollen till målvakten, så då har de satt ihop en lång video bara på när Lewis Dunk bröstar hem bollen till målvakten. Otroligt imponerande, får ni spana in om ni kan.
16 år, 458 matcher för Brighton. Oh. Det är ju vackert. Det finns inte så många av den typen kvar
folk
i världen.
Folk som Lewis Dunk, de görs inte längre.
Nej, han är född i Brighton. Han växte upp i klubben. Han var 19 när han fick sitt A-lagskontrakt. Han hade väl någon ungdomsutlåning och sådär som många har. Och sen har han bara varit i Brighton. Och han är lagkapten och han är där. Men det är fint, det tycker man om. Det börjar knorras lite grann nu på Hytteler också. Nej, Hytteler. Hyrseler. Vi har suttit och läst för mycket OS-biblar och grejer. Det är de här österrikiska namnen.
Jag tycker ändå Hugo Konaté var dagens bästa. Den ska jag komma ihåg.
Ja, den bjuder jag på. Ja, men det knorras lite grann i Brighton ju att spelet inte riktigt... håller den nivån som man har vant sig vid under de senaste säsongerna, att han alltid ska byta in James Milner, vilket jag tycker är kanske det mest sympatiska
man kan göra
med tanke på att James Milner håller på att närma sig det all time flest matcher i Premier League. Kan han nå det den här säsongen?
Om det är någon av oss tre som har koll på det, så är det väl du, just James Milner-fallet.
Ja, jo.
Alla andra statistiska parametrar hade jag sagt att Frida är väl den som om någon skulle kunna ha koll på det. Men just James Milner, tänker jag att det är ju din ballpark.
Ja, men sen så tänker jag, för Gareth Barry, vad ligger han på? Han ligger typ på 600 någonting. 600, ja, jag tror nog Milner kan gå om.
Herregud, han är ju bara en bakom. Han är bara en bakom.
Oh,
653 har Gareth Barry och 652 har James Milner. Så att en match till och sen så tangerar han, så att han kommer ju göra det snart. Otroligt att de två också var mittfältspar i Aston Villa en gång i tiden. De var ju
Gareth Barrys namn kommer ju alltid leva vidare på grund av att han har satt så många rekord av dess slag.
Ja, fenomenalt i alla fall. Vi har en
Wolves,
match kvar.
Va?
Ja, Wolves och
och det där satt med igår. Ja.
Wolves Bournemouth, Wolves som hade en fin form under en period. Nu är man tillbaka i förlorarspåret igen. 2-0 till Bournemouth blev det. De klarar sig utan Semenyo i alla fall i den här typen av matcher.
Ja, men det är mycket tack vare Kupi också som ju har kommit in och levererar verkligen. Alltså Iraiola har ju lite grann för skohorna honom in i den här startelvan för att få plats med honom. Men det är ju helt rätt att göra det, för att så som han har levererat nu, vad står han på? Jag tror att han står på 8 mål på 19 matcher eller någonting sånt. Och det är ju ett väldigt fint facit för en 19-åring som kom från ingenstans, tänkte jag säga. Men han har ju onekligen gjort avtryck tidigare än vad man kanske hade trott att han skulle göra. Så att han har varit jättebra och var bra i den här matchen. Sen samtidigt med det sagt, alltså att Wolves inte gör mål är ju ofattbart. De ska ju kvittera när det står 1-0 till Bournemouth först och främst. Men det förklarar väl också varför de ligger där de ligger, att de inte tar sina chanser när de väl dyker upp.
Jag förstod aldrig varför Chelsea inte bara gav Jorge Petrovic chansen på riktigt en gång i tiden. Jag tyckte han ändå, alltså lovande, spännande. Det här gör han ju en kanonmatch i Bournemouth-målet. Man måste ju nämna Ryan också. Kommer in, byter in brassetalangen. Står för en jättefin assist till 2-0. Fin debut
19,
från honom.
19,
ja. Ah, fin debut från honom. Det ska bli väldigt spännande att följa. För han är väl tänkt att vara Semenyos ersättare i truppen. Och det är ju stora skor att fylla och det är en lite annan spelarprofil. Men...
Ja, spelar han inte främst högerytter?
Jo, striker, högerytter, mer eller mindre. Så att, men han är ju liksom offensiv kompetens, inte liksom rakt av positionellt ersättare till Semenyo. Men han ska ju liksom ha samma offensiva output, är väl tanken i alla fall, gissar jag på, om de lägger 300 miljoner för honom. Så att, nej, det ska bli väldigt kul. Fin start han har fått i alla fall.
Jörgen Strand Larsen kom in och gjorde sina sista 20 minuter för klubben.
Ja, han skulle ju gjort mål ju. Alltså, ja. Jag fattar inte hur han inte lyckas göra mål.
Det är bara för Wolves publiken att applådera, tycker jag. Drar in en halv miljard. Levererade som bara den förra säsongen. Jättelyckad värvning för Wolves. Och jag vill ändå hävda att det här är en bra fotbollsspelare, en bra forward. Det är ingen dum värvning för Palace, även om man tittar på prislappen.
Det låter som mig
den här säsongen.
Ja, men jag har inte såg att Jörgen Strand Larsen är någon överdrivet. Det är
nog
mer
psyk.
Jag bröstar den. Jag kan absolut vara en Jörgen Strand Larsen hater.
Och jag bröstar att Calvert-Lewin hade jag gett upp på för tidigt, bevisligen. Den kan jag också brösta. Liksom. Ja. Så, där har vi. Och Frida sitter och myser i London. Stolt.
Ja. Jag har väl också haft fel någon gång i livet.
Den är sund av.
Där hade jag ju inte fel. Får jag ändå säga att jag inte hängde med. Nej,
vadå? Du kan ju titta på vad du gjort i Bundesliga.
Mavropanos, det är mitt senaste misstag. Mitt riktiga
misstag. Mavropanos, ditt senaste misstag.
Vi måste ta oss till Sunderland innan vi knyter ihop här. Det var match igår kväll. Ett öga fick man titta på den under Deadline Day-sändningen. Var en överkörning från hemmalaget. 3-0 blev det till slut. Burnley börjar ju kika på Championship och man försökte väl sälja en svensk i januari här. Det misslyckades.
Det låter jättetroligt.
Ja, jo. Men jag minns inte vad det var. Vi har inte sparat det och jag hittade inte det.
Nu är han ju kvar, så det har inte jätteviktigt.
Värde Bremen var det. Ja.
Framförallt så är väl liksom Burnleys bekymmer ligger väl jag säger det återigen. De skramlade ihop 0,06 XG här mot Sunderland. Det är inte jättebra. Ja. De var inte riktigt nära att få med sig någonting från den här matchen.
Nej, det var viktigt för Sunderland framförallt att visa att man kan spela utan Granit Xhaka, för att det här mötet på London Stadium när de förlorade mot West Ham var ju bedrövligt. De visade ju ingen energi, väldigt lågintensivt, men här var de tillbaka ändå. Mm. Så jag tyckte det var en betydligt bättre version av Sunderland, och här visade det sig ju också vilken skillnad det är på de här två nykomlingarna. Det är, ja, Sunderland har ju gått mycket starkare av en anledning.
Vilket är då förvånande med tanke på hur mycket bättre Burnley var förra säsongen i Championship. Ja. Där man var helt överlägsen.
Sen kan vi titta på Sunderlands startelva här. Ingen Granit Xhaka allt, men däremot Brobby, Diarra, Sadiki, Lefer, Reinildo, Alderete, Mukiele. Där har du skillnaden från förra säsongen. Ja. Att de har köpt in jätteduktiga fotbollsspelare som funkar ihop i grupp.
Så är det. Det jag ska säga är att vi har ju skrivit om det. Att det var Werder Bremen som hört av sig till Burnley och ville köpa Hjalmar Ekdal. Absolut. Men det visade att de inte hade råd med annat än ett lån, och Burnley hade ingen intention av att släppa Hjalmar Ekdal på ett lån i januari, men man lyssnade ändå på ifall de var sugna på att betala en transfersumma, vilket de inte var. Så var det med det. Vi tar och kastar in ett par frågor då. Erik Hansson skriver: diskutera gärna om Esse. Väldigt mycket speltid under en period och sedan helt ur elvan i många matcher nu. Varför?
Alltså, jag tycker inte han har varit speciellt bra när han har fått chansen. Det tror jag väl är den enklaste förklaringen. Sen kan jag ju hålla med om att det är märkligt. Men å andra sidan så vet inte om Arteta har hittat rätt plats för honom. Och jag är förvånad över att Arteta inte har testat honom mer på som vänsterytter, men Esse är ju en sån spelare som, han är ju någonting mitt emellan en tia och vänsterytter. Han gillar ju att ligga precis i ytan, precis däremellan. Så att jag tror väl att det är en kombination av det, och också att Kai Havertz är tillbaka nu. Så att han, ja, nu kan ju han spela i den rollen också. Men jag kan hålla med om att man hade önskat att Esse skulle kunna bidra ännu mer än vad han har gjort. Just nu är ju fortfarande höjdpunkten mötet med Tottenham, där han var väldigt, väldigt bra. Och där kom han ju, ja, till perfekt användning. Det var ju mycket också på grund av Merino, att Merino öppnade upp ytor för honom. Men sen dess har vi kanske inte riktigt sett den här högsta nivån från hans sida.
Jag tycker det är väldigt konstigt. Alltså, även om man inte liksom har nått sin högsta nivå, så är en spelare du investerar väldigt mycket pengar i, som har en X-faktor som kan förändra matcher på så vis. Så jag hoppas att det är en mycket mer naturlig och logisk anledning till hans frånvaro senaste tiden från matcher, än att han gjorde ett lite defensivt misstag där, för det var ungefär därefter han blev petad. Jag hoppas inte att det är en sån grej liksom bara. För det är väldigt underligt hanterat om så skulle vara fallet. Ja, det logiska vore att Esse kommer komma tillbaka och fortfarande med i bilden, kommer spela mycket mer matcher under våren. Det är så jag tänker. Det borde vara så, men vem vet?
Alltså, nu ska ju sägas att han hoppade ju in mot Leeds, så att det var ju inte som att han inte fick speltid alls.
Man hoppade ju in där innan också och så vidare, så att ja. Vi får se. Mm.
Expertpanelen på Pitchers undrar: vilka tycker vi är de formstarkaste spelarna just nu i Premier League? Topp 5!
Formstarkast? Det är alltså svårt på uppstuds. Men ja, alltså Wirtz tycker jag ska in där. Mm. Han har varit bra.
Absolut.
Ja, Wirtz.
Ekitike också kanske efter
den här. Ja, precis. Kanske båda de helgen. Så. Alltså, jag tycker Xhaka har varit bra egentligen.
Ja, otroligt bra. Ja. Men alltså formstark att man betänker också, då ska de
ju
också...
Bowen, även om West Ham har varit bedrövliga, jag tyckte Bowen var så jävla bra i den där första halvleken mot Chelsea. Men laget går ju
Adama Traoré. Helt ärligt har väl Joao Pedro faktiskt hittat lite form här.
Ja, det var sjukt. Jag tänkte precis säga hans namn.
Vi hamnade ju på den matchen. Alltså, så att han efter en liten dipp där har ändå hittat form.
Bruno Fernandes har varit fantastiskt bra sen Carrick kom in här, och han får spela lite mer i en normal position som han ligger bakom väldigt mycket. Cunha var ju bra i helgen också. Ja, men det finns några stycken. Absolut. Ja. Så är det absolut.
What are you ändå?
Han kommer få spela mer nu än vad det hade förväntats kanske, och det kommer bara backlinjerna få spela.
Alltså helt ärligt, om man kan slänga in den här mixen, man ska ta liksom utanför boxen här. Yasin Ayari har ju inte varit i en helt dålig form. Med lite mål och poäng och annat. Jo, det är ju assist här nu också senast.
Ja. Forrest vill ju köpa honom.
Som vi pratade om också.
Kroopi, absolut.
Mm. Ja, så är det. Vet ni vad? Det var faktiskt allt vi hann den här tisdagen som det blev. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka nästa vecka igen. Vi kommer göra ett uppsamlingshit för Silly-podden också. Gå igenom vad det var som hände. Ni hörde ju, jag hade inte ens koll på att Dwight McNeil inte hade blivit av. Så att det kan vara värt att gå igenom en gång till. Det gör vi imorgon. Men härifrån säger vi tack för att ni har lyssnat och på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.